This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I bilen igen.
Vi är i bilen, inte i Söderköping den här gången.
Nej, vi sitter på Värmland faktiskt.
Tillsammans med en också en god vän till oss, Jenny.
Mm. Rosengren heter hon faktiskt.
Jenny Rosengren heter hon faktiskt.
Ja.
I ett jättefin uppfart med ett alldeles nybyggt hus.
Hon är också bloggare på vomsa.se.
Där hittar ni henne. Vi har ju pratat lite om det här med sjuka barn. Och jag lyfte ju fram det här med min oro.
Ja.
Att jag tvärt emot dig var ju mer orolig för vad som kan hända med barnen.
Just det, för jag är ju inte egentligen, jag går inte ens och tänker på att mina barn kan bli sjuka.
Nej.
Utan jag tänker så här, tänk om jag blir sjuk. Det är snarare värre, för att man kan vara där. Eller min tanke är att jag kan vara där för mina barn om de blir sjuka. Sen så förstår jag att man... Och sen så... Men att jag... Istället typ så här, om jag blir sjuk, då måste jag ju vara så stark
för
och ändå finnas där för mina barn. Mm. Förstår du?
Mm.
Mm. Så därför tänker inte jag på om mina barn blir sjuka. Eller jag tänker inte tanken.
Men jag har faktiskt aldrig tänkt den tanken heller.
Nej.
Innan.
Nej.
Och jag tänker inte den tanken nu heller.
Nej, du tänker inte att något mer barn kan bli sjuk?
Nej.
Nej.
Nej, det känns som att har man ju droppat en gång kanske man inte blir det en gång till. Mm. Det känns också helt sjukt att säga, men... Nej, jag vet inte om man är rätt så cool eller vad det är. Jag tänker inte så.
Nej,
och då är vi ändå drabbade lite en gång till med Maja
gällandes
annat, men inte...
Ja, för du har ju ändå varit med om det som jag anser skulle vara min högsta eller största mardröm när det gäller mina barn.
Mm.
När ett barn blir väldigt svårt sjuk.
Mm.
Hur hanterade du liksom första beskedet?
Ja, eller hur upptäckte
var det? Var
det
liksom en moderlig insikt? Eller?
Lite så faktiskt. För jag var inte relativt nyskild. Eller vi hade varit skilda i nästan 3 år.
Ja.
Hade inte jättebra relation.
Nej.
Jag och pappan. Och Maja, då bodde jag i Västerås.
Mm.
Maja och hennes 2 systrar bodde varannan vecka hos mig och varannan vecka hos sin pappa. Jag jobbade i Stockholm så jag satt och pendlade.
Ja.
Och tyckte Maja var då 5 år, det var 2010. Mm. Och jag tyckte att hon började gå ner en hel del i vikt. Klagade lite på ont i magen, kunde vakna på natten, hade ont i magen. Men jag är inte sån som oroar mig.
Nej.
Utan tänkte bara, men vi avvaktar lite. Så här. Och så var det borta på morgonen och hon mådde bra, det var inga konstigheter.
Ja, okay.
Men ändå så gnager det liksom i bakhuvudet. Man tänker ju ändå på det.
Precis.
Så att jag kontaktade faktiskt BVC, tror jag hade kontakt med. Och pratade med dem. Och
men fick du bra kontakt på en gång?
Nej.
Ofta ska man ju höra så här att det är...
Nej.
Nej, men det är säkert ingen fara.
Ja, precis. Det var lite så. Du är så orolig mamma.
Ja,
och jag är långt ifrån en sån här orolig mamma. Så då blir man ju triggad. Jag blev ju triggad. Man blir nästan förbannad. Så jag bara, skitsamma liksom. Jag la ner det. Men min exman, han märkte inte av någonting. Han tyckte liksom allt var som vanligt. Och sen så jobbar man ju som med inom barnomsorgen. Och man vet, man kan barn rätt så bra och så. Och så tänkte jag, men för hon ska fylla 6. Då brukar hon ibland kunna gå ner i... Alltså de blir långa och lite smalare. Lite så. Hon har alltid varit lite mer satt sådär. Men det här fortsatte... Faktiskt under sommaren. Och sen hade hon varit på semester med sin pappa. så hade hon ramlat. Mm. Och då var det en sjuksköterska på plats för att hon ramlade ner för en trappa och slog i magen.
Ja. Ja, okay.
Så det var en sjuksköterska som klämde på hennes mage och bara var för att se så att det inte var, ja, det var något invändigt om hon hade åkt upp eller någonting. Men hon hade inte känt någonting, att det kändes bra och så. Och så blev det höst och Maja började förskoleklass. Och då började de flagga lite om att hon hade börjat somna ute på rasten.
Okay.
I gungan. Barnen, kompisarna kom in och sa att hon sov. Och i den samma veva...
Gud vad hemskt, hon är så ung.
Eller? Ja, de är så små.
Precis. Det är som att William skulle börja nu.
Precis, ja, det är som jag har Millie nu som fyller fem. Mm. Men jag var precis i samma veva så flyttade jag till Stockholm. Mm. Och Maja som hade då börjat i förskoleklass, vi hade skulle då bo kvar hos pappa under hösten och sen skulle vi göra så att hon skulle flytta med mig till Stockholm. Och då var ju inte hon hos mig lika ofta.
Nej.
Utan hon kom ju på helgen, försökte nästan varje helg att, att hon kom till mig. Och eftersom man inte såg henne varje dag då, så såg ju jag skillnaderna från vecka till vecka.
Just det.
Och när jag till slut då, när jag verkligen började känna att det flaggade, för när man pratade med sjukvården innan då sa de så här, ta bort gluten,
prova
laktosen. Och det var ju liksom inget sånt. Jag kände det på mig, för då hade jag börjat bearbeta eller börja tänka liksom. Och då var det en helg hon var hos mig, det här var i slutet av september eller oktober var det, precis början av oktober 2010. Och då så duschade jag henne och bara såg på hennes kropp. Och man vet med barnen som bor i uländer, hur de kan se ut med magen, att de svullnar i magen. Så såg hon ut, plus att hon var sned.
Liksom. Men vad var din första tanke att det skulle vara för fel på mig?
Jag vet,
hade du kommit så?
Någonstans så vet jag att jag tänkte så bara cancer. Att det kom upp just bara för att hon hade gått ner i vikt och hon var trött. Du vet, man börjar liksom någonstans inombords går tankarna. Nästan så att man förbereder sig på något sätt. Och då ringde jag hennes pappa och sa att du måste gå till familjeläkaren. Jag har haft samma familjeläkare sedan 98, så man hade liksom jättebra relation med henne. Och han ringde upp till sjukhuset då. För att då hade han, då blev han, började han också titta tillbaka och tänka lite och
det
såg
liksom.
Så han började, när hon kom tillbaka, så började han klämma henne på magen och kände en knöl. Och då ringde han. Och då bad de honom komma upp på en gång. Då ringde han mig och sa att de vill att vi kommer in. Så jag bara tog med mig, min äldsta dotter ville med.
Gud, jag ryser.
Hon var 15. Så Emma och jag åkte till Västerås och mötte upp då min exman och Majas andra stora syster som bodde där. Och då hade de redan gjort undersökningarna på henne och så. Så då skulle vi sitta och vänta på svar. Och då var klockan var 12:30 på natten.
Men det gick ändå så fort ändå liksom.
Det gick ändå så fort, för det var inga människor inne på akuten eller något sånt där heller. Utan de tog in henne på barnakuten direkt. Och de såg väl säkert på henne.
Ja, visst.
För det gick så snabbt. Alltså det var från nästan på 2 veckor. Så växte den här, då visste vi inte då, men växte den enormt mycket, den här tumören. Så då visade sig att Maja hade. Och tur och oturen var ju att den läkaren som hade jour den kvällen är en av Sveriges mest, han som är bäst på just den form av tumören som Maja hade, Wilms tumör, hade jouren den kvällen i Västerås.
Är det ganska sjukt alltså?
Så att han sa ju det, att vi misstänker att det är. Och det här var klockan 1 på natten. Då tog de in oss i ett rum och jag satte mitt knä. Och jag visste.
Du visste vad de skulle säga.
Så jag var kolugn. Jag tänkte att det här är, jag tänkte att jag kan inte bryta ihop nu.
Nej.
Jag måste ta in den här informationen han ger. För min exman, han var, alltså det bara bröt. Han tog inte in någonting, han bröt ihop. Jag har aldrig sett honom så någonsin. Och Majas stora systrar som då var 15 och 13, de började nästan gråtskrika. Och Maja blev ju jätterädd.
Såklart.
Så jag satt och bara kramade henne och bara försökte prata med läkaren och så. Sen gick det jättesnabbt. Sen blev ju vi inlagda direkt och sen så upp till Uppsala dagen efter. Så det gick jättefort, så man hann inte tänka. Men jag minns när vi väl kom in på rummet, för att jag skickade min exman. Jag sa att du får ju bara åka hem, du kan inte vara kvar här med det skicket du är.
Utan precis.
Åk hem. Så han tog ju med sig då stora systrarna hem. Och jag var kvar med Maja. Och jag hade ju inte tagit med mig några kläder, ingenting. Man tror ju man bara ska åka dit och så åker man hem igen. Men jag ringde ju jobbet, vet, man sitter och behöver beta av, ringde ju min nuvarande man och pratade med honom, och då har jag för mig att jag bröt ihop och grät, och sen ringde jag min mamma, då var klockan tror jag 2:30 på natten, och jag hade inte ens sagt att vi skulle åka in. Så att hon, då brast det riktigt rejält för mig. För då hade nog Maja hade somnat också. Då vet jag att jag satt inne på toaletten.
Mamma behöver man ju aldrig vara stark för heller.
Nej.
Det är det som är. Så är det väl alltid, oavsett vilken ålder man är i.
Men sen gick det fort. Så nu var vi in i min nuvarande man Magnus. Han kom med kläder. Han tog ledigt från jobbet. Han kunde inte åka till jobbet. Han hade suttit upp i halva natten och väntat på att jag skulle ringa. Så han kom med kläder till mig, och så blev vi inlagd i Uppsala, så att vi fick sitta och åka till Uppsala med Maja och påbörja mer undersökningar för bara att göra det klart att om det var Wilms tumör som då är njurcancer. Och det var det ju då också. Den var stor.
Men hur fort gick det från att ni kom in där då till att det var bekräftat vad det var?
Det var två dagar.
Två dagar, och då visste de exakt?
De visste hur stor den var, de visste liksom allting.
Ja. För man har ju hört vissa, alltså inte för så måla fan på vägg, men ibland är det så här med cancer, som folk som får cancer, att det tar ett tag. Men vi ska undersöka igen om en månad liksom.
Men det här var så tydligt, den var så stor, den var 12 gånger 15 cm stor. Det är stort. Man sitter och tänker på en
barn, sexåring, barnkropp,
Och då blir man också som förälder, och det, så brukar de många föräldrar som just när man drabbas av den här tumören som kallas för femårstumören, för att det är oftast i femårsåldern som den upptäcks. Inte alltid, men ofta. Och är det någon, det är så hemskt att säga, men är det någon cancerform som om barn ska få cancer så är det här en bra form att få.
Just det.
Den är elakartad, så den växer jättesnabbt. Men den svarar på behandling på en gång. Antingen så blir den mindre eller så dör den invändigt.
Och det är bra liksom.
Det är bra. Och sen plockar man ju ut den. Så Maja fick fyra under den här hösten. Vi var ju inlagda mestadels under de här 3 månaderna. Oktober, december. Hon fyllde 6 år den 26 eller 24 oktober. Och då hade hon ingen behandling den dagen, så då fick hon permission att åka hem. För ofta så brukar man kunna vara hemma rätt så mycket, men hon åkte på lunginflammation, vilket inte är helt ovanligt.
Nej, precis. Det är en klassisk.
När man har just för cellgifter. Men hon fick en lättare dos cellgifter, så hon tappade inte hår. Vi klippte henne rätt som ner till axlarna, hon hade så långt hår. Bara för att. Och det var nog min största farhåg. Det var hennes största farhåg också. Var just det här att tappa håret. För då ser man sjuk ut. Och hon såg inte, även om hon var rätt, väldigt smal, så såg hon inte sjuk ut eftersom hon hade håret kvar. Och när vi låg inne, då på barnonkologen, och då ser man ju alla dessa sjuka barn som vissa som aldrig kom hem igen, och sen de som blev friska också, och så nya som kommer in och så. Så mestadels låg vi inne. Men så hade jag henne hemma. Pappa värmde väldigt mycket också. Och då gjorde vi ingenting. Så jag tror jag jobbade 10 dagar under de 3 månaderna. Och det var jag själv som ville. Man behöver få vara med friska barn, för man var i den här världen. Men jag har ett otroligt nätverk. Jag har på min sida mina föräldrar. Alla mina är väldigt så här positiva. Och jag ångrar lite idag att jag inte bloggade då.
Såklart.
Och kunna haft kvar bara tankar och hur man känner. För det, visst kommer man ihåg, men man kommer ändå inte ihåg riktigt allt.
Nej, man är inte i känslan heller.
Nej.
Om man skriver det då och då.
Men däremot så var det istället för att underlätta för mig själv, var ju att via Facebook. Så jag, det var nästan som en logg jag skrev på Facebook istället. Och där hade jag då, alla fick sin information då, bara för att slippa bli nerringd eller sms. Det orkade man liksom inte. Men jag var, och sen så det som jag har ju bara positivt av sjukvården från det att Maja blev sjuk. Det som var helt fantastiskt på de här 2 dagarna när vi fick reda på vad det var för någonting, så blev ju kurator inkopplad, sjukhusskolan blev inkopplad, vi hade ett helt läkarteam runt Maja, både i Västerås och i Uppsala, eftersom Maja tillhörde Västerås, så blev det ju då Uppsala, Västerås som vi satt och åkte mellan. Så att de liksom tog tog om en på en gång.
Ja, det
var direkt bok in liksom kuratortider och så. Jag hade inte, jag tror jag träffade den här kuratorn en gång faktiskt. För när hon sa så här att det är okej att planera ditt barns begravning.
Du bara, nej.
Då tänkte jag så här, va?
Nej.
För då har man ändå, för då hade ju jag fått ändå positivt, att läkarna var så positiva.
Ja,
och läkarna var så fantastiska, för de pratade till Maja hela tiden. Ja. De pratade över våra huvuden, de pratade inte över hennes huvud. De pratade med henne. Nu ska vi göra det här, nu har det här drabbat dig. Nu kommer du få den här behandlingen, den går till så här. Men jag minns en sekvens jättestarkt. Jag tror det var, hon skulle nog bli sövd. Undrar den var innan, det var när hon skulle operera in portokatten som de har vid bröstet som går direkt in till blodet för att inte hålla på att sticka så mycket.
Ja, just det.
Då skulle hon sövas innan.
Ja, okay.
Och då vet jag att hon lackar ur totalt. För att de behöver ju duscha kvällen innan och så ska man göra den här specialtvålen och det. Och hon ville ju inte, så hon fick ju värsta
spelet.
Ja. Och då grät jag, och hennes pappa var också där då, men han backade för att han såg att jag tog tag i situationen. Utan jag satte mig ner mittemot Maja och liksom tårarna bara rann. Så bara, jag hatar också den här jävla knölen, sa jag till mig. För Maja kallar det för knölen hela tiden. För det var ju en knöl. Men vi måste göra det här. Jag hatar också att vara på sjukhus. Hon sa att jag vill inte vara på sjukhus. Nej. Jag hatar det här. Och liksom verkligen. Och jag bara bekräftade henne och sa att jag känner precis likadant.
Ja.
Men var du utbildad förskolepedagog då?
Ja.
Ja, exakt. Hade jag agerat så?
Nej, fast jag har inte med det. Fast jag har inte med det att göra. Fast jag tror inte det har med det att göra.
Nej.
Och man är så olika. Man vet ju aldrig hur man ska reagera i en sån situation.
Nej.
Och jag visste inte heller att den kraften som jag besatt, eller hur stark jag var förrän jag blev drabbad av det här. Och så någonstans, jag vet, man har suttit och pratat med mamma efteråt, som också var med om en hel del i sitt liv, och min mormor och så. Men när man blir drabbad av det här, och när du blir drabbad av kanske bara svårighet överhuvudtaget, vissa människor ser ju bara problem hela tiden,
så
det kan vara vissa små saker. Spännande, men gud vad jobbigt, brevlådan är 50 meter bort, jag önskar att den var 10 meter bort. Gud vad jobbigt att gå ända dit, istället för att bara okej, nu är mitt nuläge, min brevlåda är 50 meter bort,
jag måste nu ta mig dit ändå.
Hur gör jag för att klara det här varje dag, för att komma dit till brevlådan? Det är ungefär samma sak som jag fick göra med Maja nu också, att det här är mitt liv just nu. Så här ser det ut. Och Magnus, min nuvarande man, är ju också en sån här frisk fläkt. Han är så positiv. Men
Han klagade ju på att jag gick in med skorna. Jag skulle dammsuga eller ner.
Precis, du vet vad du har gjort innan du åker hem, Maja. Nej, men han var ju världens stötta. Alltså. Det var ju...
Men hur länge hade ni varit?
3 år.
Ni hade varit ihop,
för vi blev sambos den hösten också. Vi hade hyrt ett hus här, inte så jättelångt ifrån oss. Så här, 200, där vi sitter idag, 200 meter från vattnet. Jättefint. Men det är mitt i så här, det sjuka huset kallar jag det för. Vi åker förbi det varje gång vi ska ner till stranden. Det är liksom, det är så här sjuka huset för mig. Jag skulle aldrig kunna bott kvar där.
Det var ganska bra då att ni...
Att vi bara hyrde det ett halvår.
Verkligen. Kan man lämna det bakom sig?
Så man fick liksom bara dagen att gå. Vi var inte så mycket på den här skolan på sjukhuset heller med de lärarna.
Nej.
Utan lekterapin, och sen åkte vi, Maja, vi brukade åka ner i kulvertarna, så hade hon ju med sig sin dropp som hon fick hålla i. Så körde vi race ner i kulvertarna och åkte och köpte godis och låg och tittade på tv typ hela dagen.
Precis.
Och bara var. Men en sak måste jag bara säga som är helt fantastiskt. Jag läste bloggar lite grann då. Och jag vet att jag var inne på Martin Melins blogg. Och sen hade han skrivit någonting om någonting med sjuka barn. Jag minns inte. Och jag hade kommenterat. Och skrev någonting om Maja. Efter det så skrev han ett inlägg om Maja.
I sin blogg.
Så att vi fick hem från honom och då Camilla fick vi hem saker, så här, tror jag, biobiljetter och godis och så här. Och sen från hans läsare från över hela Sverige, Maja, för jag sa någonting om pyssel. Alltså hon fick hem så mycket pyssel. Det kom hem en hel säck från
Martin
posten.
Martin Melin, om du nu hör det här. Ta fram det det här blogginlägget.
Han skrev någonting, för att det var flera av hans läsare sen som kontaktade oss. Men jag har tackat honom efter det. Jag vet att jag har skrivit och tackat honom. Men helt, helt otroligt, så okända människor som bara skickar massor av pyssel till oss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oh, härligt. Men hur tycker du att omgivningen, om du berättar nu i dagsläget att du har gått igenom där, hur reagerar folk då, tycker du?
Många blir många, dummaste kommentaren jag fått en gång, det var att vadå, har du haft ett sjukt barn? Du ser inte ut som någon som haft ett sjukt barn.
Ja, men. Ser man det på någon?
Jag vet inte, men hur ser det
sån ut? Jo, de är så här grådassiga och aströtta. Ja,
Nej.
Tycker synd om sig själv kanske?
Ja, nej, men det är nog, många är väl mer att många frågor. Och sen har jag varit så öppen med det hela tiden. Man hanterar ju sånt olika också. Min ex-man har ju sådana, vill inte prata om det. Och jag vill prata om det. Så man är ju liksom olika. Och det var mitt sätt. Jag tror tack vare att jag var så öppen med det och skrev de här loggarna inne på Facebook och så. Så var ju det mitt sätt att få ur allting. Sen har det kommit efterhand, självklart. I början då var tredje månad, eller då gick man ännu oftare, men så fort den här kom, när man såg från Karolinska att man ska upp dit, då har det ju varit en klump i magen. Det är ju först nästan nu ett år senast jag hade den klumpen lite mer.
Ja, för sist nu var, eller nu har jag ju följt din blogg ganska länge ändå. Så det har blivit lättare i ditt språk också.
Ja, det känns liksom inte nu, för att man vet, det har gått, hon är friskförklarad. Och de barn som dör av det här. Jag menar, det finns ju den procenten som faktiskt inte klarar sig. Då är det ju att det har spridit sig till körtlarna eller gått upp i lungorna, för det är där, det är där de man alltid kollar
och
också.
Tänker man det för sent då i regel egentligen, eller? Eftersom den växer så fort,
och
så snabbt.
Sen att man kanske att den, just att det har hunnit sprida sig. Maja hade ju tur att den inte spred sig. Att det inte var någon cancer någon annanstans. Det kan ju sätta sig i körtlarna, så kan ju det ligga vilande och så kommer det tillbaka efter ett år. Det är det som är så läskigt. Eller sätter sig och börjar gro någon annanstans. För njuren har de ju kollat hela tiden. Och sen den kvarvarande då. Och så tittar de ju den andra satt. Och sen lungorna. Men lungorna kollar de inte längre. Utan nu bara ett ultraljud på njuren. Och sen så gör man tester, blodprover.
Alltså det är inte så att om du har haft cancer så är det stor risk att få en annan cancer.
Nej,
utan det är liksom, det är egentligen bara en.
Jag har blivit kontaktad av andra föräldrar som har haft barn också med Wilms-tumör. Och börjar man googla, det ska man inte göra. Det lärde jag mig snabbt.
Precis.
Och det att ha för mig, jag minns inte, men jag för mig att jag inte googlade runt så mycket när hon var sjuk, utan efteråt. Och då oftast de som kommer fram, då är det ju bloggade barn har dött.
Ja, exakt.
Det är inte ofta det är så här positiva.
Precis.
Utan då hittar du ju det negativa. Så jag är väldigt glad att jag inte googlade runt så mycket. Ja. Men sen har jag blivit kontaktad från andra som har, om man har haft kompisar på Facebook vars kompis barn har fått. Och det var en tjej som heter Maria som jag hade kontakt med under ett tag, för att hennes son, jag tror han var 3 då, han fick. Och då hade vi Maja precis, då hade vi precis blivit klara med vårat.
Ja.
Då hade de fått.
Ja.
Och de har samma ställe här ute också. Men vi har faktiskt aldrig träffats.
Nej, okej. Okay.
Men man har haft så här cyberspace-kontakt.
Ja, just det.
Och sen har jag blivit kontaktad av någon annan, en man också, som skrev att han hade, för 17 år sedan så hade han Wilms tumör.
Aha.
Och han är frisk idag. Och så att det är, nej,
ja, det är
var,
häftigt.
Men det är ganska skönt också, kan jag tänka mig, att läsa att det är positivt.
Mm.
Alltså, för antar, Google är ju så. Det visar ju negativt oftast.
Precis. Ja, men det gör ju det. Och sen är det ju så, cancer är ingen dödsdom idag.
Nej, det är ju faktiskt inte så. Det är väldigt mycket positivt, men det är väldigt mycket bra forskning på det.
Ja.
Ja, verkligen. Men vilka är dina absolut bästa råd och tips till en familj som hamnar i en liknande situation som dig?
Och ta emot all den hjälp du får.
Ja,
för det finns hjälp.
Och det finns hjälp och sjukhus. Alltså du har ett helt team runt dig.
Ja.
Och ta den hjälpen.
Mm. Men bröt du ihop någon gång så här att du gick till någon och bara bröt ihop?
Nej.
Liksom? Nej. Det har inte kommit efteråt heller att du har behövt... Nej.
Nej. Jag har pratat så mycket om det.
Ja.
Jag har pratat
med det honom.
Men jag är ju lite sån också. Du säger ju till mig, bryt ihop.
Precis.
Varför ska jag bryta ihop? För jag pratar om det med dig varje dag.
Nej, men jag bröt ihop när jag kom hem från... Inte så mycket, ibland i bilen. När man satte sig i Uppsala, Stockholmsvägen.
Ja, men bara för mig.
Gråta måste man göra. Jag har sett mig gråta. Och jag tycker det är viktigt, för du ska inte dölja, och det är också ett som ett tips, liksom, dölj inte för barnet hur du känner. Nej. Utan var ärliga med känslor, för de måste förstå också, eller de måste ju också få se att det är okej att vara ledsen. Och Maja hade inte så mycket frågor då, det har ju kommit sen. Att jag hade cancer, eller jag har cancer, kan jag dö? Man brukar dö av cancer. Sen hon har blivit lite äldre. Och hon har ju bearbetat det här under sista året, har jag märkt. För hon har på eget initiativ, utan att ha sagt någonting till mig, skrivit om det här i skolan och berättat om det här i skolan. Varpå hela fritidspedagogerna hade tydligen fått gå därifrån, för alla stod och grät. För hon hade då tagit med sig portokatten som de tog ut efter 2 år. Tre år kanske hon tog ut den. Så hade hon med sig den för att visa vad som satt i henne och berättade för kompisar. Lite för att de har ju undrat. För hennes stora ärr på magen, det är ju över hela magen. Det syns ju knappt. Det är jättefint. Det är mycket finare än mitt akutmärke jag har. Men sen har hon ett över bröstet då, ett lite mindre som har blivit. Jag kommer inte ihåg vad det heter, det blir så här rött.
Ja,
det
har fått lite
ful. Ja, det är inte så fint. Så att, och det sitter liksom ovanför bröstet, så det syns ju lite ibland över kanten och så. Så istället för att slippa frågor och så har väl hon varit väldigt öppen med det.
Undrar om hon har fått det ifrån.
Ja. Nej, men det är så viktigt att visa känslor. Och kunna vara öppna med barnen och prata om det.
Men med syskonen då, hur hanterar ni det?
Ja, det var lite svårt.
De är lite äldre.
Men det har kommit lite efterhand. Just det här att, lite, inte arga.
Nej.
Men lite så här att du såg inte mig.
Nej, precis.
Och jag vet det själv när jag tittar tillbaka. Nej, min äldsta som då var 15, hon var ju väldigt mycket med Magnus. Hon bodde också i Stockholm, så hon var ju hon och Magnus. De kom ju varandra närmare istället.
Ja.
Men hon drog sig lite undan också. Så mer kompisar.
Men det kanske är också en försvarsmekanism.
Lite liksom. Grann så, det har hon sagt så
15 efterhand. År
nu är hon ju 20. Precis. Men hon, den andra tjejen som är 13, hon vill inte gå och besöka mig på sjukhus, för hon fixade inte.
Hon har haft det
jättejobbigt med det. Hon fixade inte överhuvudtaget. Och hon stängde av. Hon är väldigt lik sin pappa. Hon lägger liksom locket på och så bara, nej, hon vill inte prata.
Medan
då min 15-åring, hon är ändå sån som alltid har pratat. Maja är också sån här känslor som pratar.
Och så ställer frågor framförallt, känns jag. För min syster nu när min pappa var sjuk. Så hon är med mig, vi åker inte till sjukhuset. Jag bara, men jag vill snarare åka till sjukhuset och prata med folket, så jag vet vart läget är egentligen. För nu får jag ju bara din bild och du ställer ju inte min, alltså du vet. Jag bara, nej, men jag åker inte, jag klarar inte av sjukhuset. Och så nu kom jag hem till pappa, hon blev bara så här.
Det var lite så som min 13-åring var då. Hon tyckte det var jättejobbigt. Verkligen. Men den dagen under operationen, det var ju också... Det var nästan värre att ha henne bli sövd. Ja, det tyckte jag nästan var jobbigare än hela sjukdoms... Just de lägena. Och sen när hon mådde som sämst, hon fick ju så mycket tabletter. Det var ju piller för alla biverkningar. Mm. Så att hon inte skulle må illa. Hon mådde inte illa heller.
Nej.
Hon var rätt så arg så. Över det, men...
Men har du någon gång så här känt så här, fy fan vad livet är orättvist liksom?
Lite så, men så samma gång så vände jag på det rätt så snabbt.
Kom tillbaka sån. Till det positiva.
Men jag är sån där.
Men hur gör man det? För jag vet ju, jag hade nog kanske varit lite sådär.
Jag hade ju redan googlat så.
Men man kan bli, varför drabbas jag? Och då kan man varför drabbas vissa och vissa drabbas aldrig? Och det vet man ju inte. Nej. Men på något sätt så känns det som att det kanske var en mening med det här.
Mm.
Och jag försöker ta det positiva, för det jag har växt och lärt känna mig själv oerhört mycket den här tiden. Och i början så tar man tar inte livet för givet på samma sätt. Nej. Men nu kan jag bli skyldig. Nu kan jag känna mig skyldig för jag blir så förbannad på henne hela tiden. Så mycket hon har varit sjuk.
Ja.
Samtidigt som det är så skönt att det är vanligt.
Ja.
Att så hon är helt friskförklarad nu.
Hon är friskförklarad. Men så har hon ju fått... epilepsi. Men hon har inte haft något anfall på ett år. Och det tror de inte har någonting med det här att göra heller. De har lidit överens på allting.
Att
de tror att de kan hitta något sammanhang med det. Men nu har hon inte haft något anfall på ett år och haft väldigt små anfall när hon har haft det. Så att vi hoppas att det kanske inte ska bli något mer.
Nej,
men vi är beredda, skolan är beredd. Man har just där mediciner som ska tas i så fall. Om det skulle hända något stort anfall.
Ja, just det.
Ja, just det.
Ja, så, men då kunde jag känna istället att då var det liksom, men vad fan, ska hon bli drabbad igen? Liksom, vad är det här? Varför hon? Varför ska hon en gång till?
Kan jag liksom pizza ut det lite?
Ja, men annars så har jag faktiskt inte så mycket erfarenhet av vabb och sånt där. Så jag tog det. Jag tror att jag blev drabbad så här istället. Jag fick ta det ordentligt. Hösten 2010, då vabbade jag.
Då vabbade jag.
Annars var de knappar i sjuka.
Ja. Det är skönt det. Peppar, har vi något
trä
här inne?
Ja, precis. Jag har min känsla som trä just nu.
Ja.
Jag tycker det här var... Alltså, ja, det är sjukt intressant, som sagt. Och det är kul att höra att det går bra också.
Mm.
Framförallt att det går bra.
Mm.
Ja, det är skönt att få höra de här solskenshistorierna. Det slutade ju väldigt gott här. Än att bara få höra det här negativa.
Ja, för det är ju samma sak i sociala medier. Alltså det är oftast, du ser ju bara det negativa.
Man ser det negativa och det dåliga.
Ja, för det är, det är då man måste ju bearbeta, som förälder, om man bloggar eller så. Man måste ju bearbeta det på något sätt.
Ja.
Men,
så alla ni som har bra historier, ut och sprid er glädje också.
Ja,
för att man ska ju också få vara glad över att det går bra.
Ja. Absolut, vi har firat många gånger.
Ja, men det kan jag tänka mig, att man speciellt ändå måste stanna upp i de här små stegen. När
och men det har varit så. Först att man gick varannan vecka på kontroller, sen var tredje månad, och under något år, två år tror jag till och med. Och sen blev det en gång i halvåret, och sen äntligen då när det här kom, att nej, men vet du vad, vi ses om ett år i december.
Ja.
Skämtar med.
Ja.
Är det sant? Mm. Men ett år, men då kom det ändå så bara, men gud, tänk om det händer något nu det året. Det är långt.
Mm.
Bara, men vi ses om ett år.
Ja.
Men sen har vi haft lite extra kontroll här innan sommaren på hennes njure, för att hennes värden har gått lite upp och ner, hur den varande njuren, hur den arbetar.
Ja.
För den tar ju över, den blir oftast dubbelt så stor också.
Ja.
Och den tar liksom över plats i sådär. Men nu senaste så var alla när vi gjorde en riktig sån här njurkontroll, så var alla prover jättebra. Och så har det sett ut, de har hoppat upp och ner, så det kanske måste göra någon sån kontroll igen om 2-3 år, vad vet jag.
Just det.
Eller om ett år, det får man ju liksom se.
Ja, man får kolla så att den orkar med livet liksom.
Ja.
Mm. High five på den.
Ja, verkligen.
Tack för att du ville dela med dig, framförallt.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Ja, det var jättespännande.
Skulle nog kunna 1000 frågor till egentligen.
Ja, men det är ju alltid så här. Att man är så dåligt insatt. Eller man tänker ju att man ska reagera på ett visst sätt.
Mm.
Så tänker man alla. Men sen så reagerar man nog helt tvärtom när det väl händer.
Ja, men det är bara att se på dig när vi var på akuten i Skåne.
Det var det Aja som blev hispig.
Ja.
Kan du bli hispig?
Ja, det verkar det så. Jag bara, vad fan är den här jävla ringklockan för att få tag i någon personal?
Men det är ju som sagt, jag är ju ganska van med min dotters historia också. Så att den... Där tar man det ganska coolt, men om det skulle inträffa något helt annat.
Ja, men du skulle göra det då. Men
jag men det är säkerligen så.
Jag tror
att man hittar någon kraft inom sig.
Ja, och på något sätt ofta så... Det kanske är skillnad om det händer någonting väldigt plötsligt.
Ja.
Alltså på något sätt så hade man förberett sig mentalt. Ändå inte, du kan aldrig förbereda dig för att veta hur du ska reagera. Men ändå att det hade pågått nästan under ett halvår att jag hade sett en förändring hos henne. Ja. Att tanken ändå har snurrat. Liksom. Mm. Ska det här är inte normalt.
Ja.
Hon mår inte bra. Vad gör jag liksom?
Mm.
Men jag tänker om det skulle hända, om hon skulle bli påkörd med cykeln.
Ja,
jag
tror att det,
då hamnar man nog i ett helt annat läge, tror jag. Då har jag ingen aning om jag skulle reagera. Men jag tror att jag har jobbat som förskollärare många år. Jag har varit med om en hel del olika olyckor med barn som ramlar ner från klippor och slår i huvudet och det är blod överallt. Och så här. Och jag har alltid varit väldigt lugn. Jag är inte så känslig när det gäller den biten. Så jag tror ändå att jag skulle vara rätt så lugn.
Ja.
Men det är en lite chock också, tror jag. Jag tror att jag var lite i chock då i den natten som vi fick, helt klart. När man har läst tillbaka, när man gått tillbaka och kollat just vad är chock och vilket stadium. Så jag kunde se det så tydligt. Jag var ju definitivt i det här stadiet.
Ja.
Sen var ju, gud, jag var i det här stadiet. Och sen bearbetningsfasen som kommer.
Ja.
Jag försöker vara positiv, såklart. Det måste ju vara tips.
Ja. Men en sista fråga bara kom jag på. Alltså jag tänker så här, om jag nu skulle vara kompis till dig.
Mm.
Eller att någon av mina vänner drabbas av något liknande. Hur vill man bli bemött? Jag tänker så här att man... Jag kanske så här, tänker att man drar sig lite för att ringa. För att man vet att det är så många som bara, hur mår ni, hur mår ni, hur mår ni?
Det är därför det kan vara så bra med ett sms. Alltså man behöver inte ringa, men jag har sett sms. Och jag fick ju inte så mycket sms då, men mycket på Facebook.
Mm.
Och mycket bara att jag finns här, bara så att du vet.
Ja.
Hjärta.
Eller ja, men precis.
Liksom så. För då kan man själv ta kontakten när man
orkar,
när man orkar och vill ta den.
Ja.
För jag har varit i en liknande situation nu. Men då var det när jag jobbat som chef och haft en medarbetare som har blivit drabbad av cancer.
Mm.
Själv.
Mm.
Och fick tillbaka massor av henne efteråt.
Mm.
Sen nu när hon blev... Hon drabbades inte så jättesvårt, tack och lov.
Nej.
Upptäcktes i tid. Men just att jag hade den förståelsen för henne. Mm. Och fanns där när hon behövde.
Ja.
Och hon visste att hon alltid kunde komma.
Mm.
Och det känns jättebra, för då har jag bemött henne på rätt sätt. Man får liksom känna in lite. Men jag tror inte, absolut inte dra sig undan.
Nej.
Den skickat bara ett sms. Bara tänker på det. Finns
det
här,
snarare så bättre att du vet. Bara ställa frågan.
Mm.
Så blir det ju en...
Det är bättre att vara rak. Liksom.
Ja.
Och säga att, att det här känns jobbigt för mig också. Alltså var ärlig. För man reagerar ju olika.
Ja.
Du kanske tycker det skulle vara jättetufft om din bästa kompis dotter blir... Du kanske inte vet hur ska jag reagera. Jag vet inte hur jag ska prata med dig.
Nej.
Det är nästan bättre att säga det.
Ja.
För då kanske hon säger, ja men just nu vill jag bara ha space, jag vill inte prata med någon. Eller, ja snälla, bara prata med mig, bara som vanligt.
Ja.
Mm.
För det är så skönt att ha det vanliga livet, det var därför jag åkte och jobbade också.
Ja.
Jag ville två dagar på jobbet, sen kom jag tillbaka full energi, kunde vara med Maja på sjukhuset eller ha henne hemma igen.
Ja.
Och de var helt underbara på det jobbet också, alla föräldrar och så. Mm. De visste att jag var väldigt rak och pratade om det så att de visste att de kunde komma och fråga direkt. Liksom, hur mår Maja? Hur är det?
Ja.
Och hur mår du? Och hade två föräldrar där som psykologer också.
Ja.
Lite terapi där.
Ja, långa lämningar och hämtningar.
På bänken utanför.
Ja, precis.
Berätta nu.
Ja. Fast det är jättefint ändå att höra att det är så många som bryr sig när man drabbas i en sån här okända människor.
Det bröt jag nog ihop mer faktiskt i början. När man bara förstod när jag gick in på Facebook första gången efter jag hade berättat det. Och bara såg alla så här message och alla bara hade skrivit på den här väggen. Och
ja, men visst.
Bara det är ungefär som en fyller år när man får liksom 300 grattis.
Ja, vad jag har kompisar.
Ja. Som jag inte träffar på 25 år.
Nej, men precis. Det är skönt att veta att man står inte ensam.
Nej, man står händer. Aldrig ensam.
Då är det bevisar vilka som är ens riktiga
vänner
liksom, vilka som bryr sig.
Det tror jag nog. Och det är nog i alla lägen.
Ja,
så är det ju.
Skilsmässor och sånt där.
Ja.
Ja.
Vilka som står ut kvar.
Ja. Ja, men tack så jättemycket, Jenny. Det var jättestarkt tycker jag att du kom hit och berättade för oss.
Till ön.
Ja, vad kul att se ön här.
Känns det att sitta i en bil och podda då?
Ja, det är lite speciellt. Ja. Mysigt att få sitta med er.
Ja, det är gött, så att säga. Nu tänker vi avsluta. För det känns som att nu behöver vi lite kaffe.
Nu avrundar vi för idag.
Ja. Syns och hörs nästa vecka.
Yes,
ha det gött.
Hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.